Hejsan-gänget och välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Spelet vi har spelat idag heter Clank Catacombs och vi som har spelat heter Åsa,
Kalle
och Jens.
Och Jens, har du lite fun facts for us today?
Ja, jag sitter redo med Board Game Geek som är en hemsida som listar liksom alla spel. Och generellt en bra hemsida att ha koll på. Och det den har att säga om Clank Catacombs är att den har fått 8,4 i betyg av 10 möjligt. Med 1,9 tusen röster, så det är liksom en väldigt stabil siffra röster som har gett snittbetyget. Spelet är för 2-4 personer. Det är framröstat som att vara bäst på 3 och det är 3 personer vi har varit idag.
Så då får vi se idag.
Ja, då får vi se om vi håller med om det.
Ja, jag är nog beredd att skriva under redan nu faktiskt.
Sen är det 45,
undrar vem som vann.
45-90 minuters speltid och det känns som att vi har dragit över rätt ordentligt, men det kanske vi...
Jag har en teori om det.
Ja, vi får luska i hur länge vi faktiskt har spelat. Och sen har vi en regelkomplexitet på 2,5 av en 5-gradig skala. Och det händer väldigt mycket på de där 5. Jag märker att för min del så händer väldigt mycket när jag passerar 3.
Ja.
Liksom 3-5 känns egentligen som en tajtare... Det händer många fler liksom intervallerna där viktigare än mellan 1 och 2.
Ja, nej, men det är jag beredd att hålla med om. Jag tycker att 2,5 känns ganska rättvist. Det hade lika gärna kunnat vara 2.
Ja.
Så... Jag vill förtydliga att varför jag inte tar mig in i den här diskussionen är för att jag hatar siffror.
Ja. Precis, du fortsätter på den linjen.
Nu kör jag vidare på det som etablerades för flera avsnitt. Men Kalle, jag tänker ändå att du är lite pappa över spelet idag.
Ja.
Vill du beskriva vad Clank Catacombs är?
Clank Catacombs är ett kanonspel som är bra att spela när man är 3 personer och tycker att en av dem ska ha massor med poäng. Den senaste uppföljaren i serien av Clank-spel.
Ja, det här är väl 4:e spelet i serien.
Ja, men exakt.
Och vad... liksom är signumet för ett Clank-spel då?
Signumet för ett Clank-spel, det är en deckbuilder, så det är väl liksom det centrala. Men ovanpå det så är det ett skattjaktspel. Det är väl det är. Liksom man tar sig runt på en karta som ser ut på ett eller annat sätt beroende på versionen av Clank då. Grejen med Catacombs, liksom gimmicken för just den här versionen, är att du bygger kartan efterhand snarare än presenterar den färdig från början.
Jag tror att vi kommer komma in lite mer på det. För det känns som att det är det som är lite uspen av just den här versionen.
Ja, jämfört med de andra Clank. Men man kan ju också...
Tidsteori ligger också.
Ja, det går ju också att dra en liknelse till den gamla Drakborgen. Ja. Temat är snarlikt i de två spelarna. I Drakborgen så ska man in i en labyrint, hitta en skatt, överleva, ta sig ut. Vilket man även ska göra här.
Det vi brukar kalla för en dungeon crawler.
Ja.
Den typen av spel.
Ja.
Då, Kalle, du är ju lite av en clanker. Vad är det du gillar med Clank-spelen?
Ja, så här. Det är svårt att beskriva vad jag gillar med Clank-spelen utan att uppehålla mig på faktumet att det här har blivit lite... Ja, men, alltså hela den här spelserien. Jag har alla liksom versioner av Clank och jag tror att jag har alla expansioner till alla versioner av Clank. Kanske saknas någon. Det har varit lite min och äldsta sonens favoritspel att spela tillsammans de senaste 4-ish åren. Sådär. Men tycker om spelet mycket i sin egen rätt också. Tycker om att spela det med kompisar lika mycket som jag tycker om att spela det med barnen. Jag vet inte, jag tycker det är trevligt. Jag gillar deckbuilders generellt.
Ja, och då tänker jag, Kalle, skulle vi kunna förklara vad en deckbuilder är?
Ja, det tycker jag vi gör. Och med vi menar jag just nu jag. En deckbuilder, enklast beskrivet tycker jag, är ett spel där du börjar med en röten liten kortlek som inte kan göra så himla mycket. Och under spelets gång så använder du dina kort för att köpa nya roligare kort. Så att din kortlek inte blir så röten längre.
Ja, men exakt. Och det var väl Dominion som var det spelet som liksom satt den genren på kartan. Så att om man har spelat Dominion då vet man vad en deckbuilder är för någonting. Och den här går lite grann i Dominions fotspår men gör också lite nya grejer.
Nya ljud.
Ja, precis.
On that note, ljuduspen. Jens, vad gör man på en runda? Och du kanske kan få in den här lilla uspen med ljudet.
Ja, alltså om man bara snabbt ska gå igenom hur en runda går till så kommer man ha, som Kalle var inne på, sin lilla kortlek. Man drar 5 kort och sen kommer man spela ut de korten framför sig för att antingen köpa nya kort, flytta sig på spelplanen eller attackera monster som finns på spelplanen. Och när man flyttar sig på spelplanen så kommer man stå på en ruta. Sen kommer man följa en liten väg som leder ut i ett tomrum. Och i det tomrummet fyller man med en ny ruta från en lek. Och de här är då liksom nya delar av grottan som man går runt och utforskar. Och det är mycket fokuset på spelet. Att utforska grottan, hitta liksom vägen i den här labyrinten som leder fram till de saker man vill ha tag på. Så man kan gå dit, tjäna in skatter och artefakter och förmågor som gör att man sen kan vända hem och vara den som tjänar mest poäng på slutet.
Ja, och då tänker jag att vi kan zona in på vad som är speciellt med den här klanken.
Mm.
För det är ju bland annat de här kartbitarna som
ja,
du pratar om.
Ja, det de har liksom gemensamt allihopa, som namnet antyder Clank, det är att man skapar oljud. Det finns vissa kort i sin kortlek som är negativa. När man spelar ut dem så måste man lägga en kub. Kuben visar att man har fört lite oväsen. Och vid vissa tidpunkter så kommer man lägga ner de kuberna i en påse, dra kuber från påsen. Och de kuberna som dras upp är de personer som blir attackerade eller tar skada från en draken man stjäl skatterna från. Och Kalle, du som har spelat liksom flest av de här olika Clank-spelen, eller mest av Clank-spelarna,
ja.
Vad är det som gör att den här sticker ut från resten?
Det som gör att den sticker ut, det är ju kartan. Det är egentligen för mig det enda som sticker ut. Det är inte nödvändigtvis det enda som är annorlunda, men det är den grejen som man siktar in sig på. Allting annat känns som saker som skulle kunna finnas med i vilket Clank-spel som helst.
För att i första Clank, då har man en mer traditionellt spelbräde där det liksom är en färdig labyrint från början.
Ja.
Och sen utforskar man den. I Clank, vad heter det?
Clank in Space.
Ja. Hur funkar den i...
Det är ju också en karta som man bygger ihop utav ett gäng olika liksom modulära bitar, ja. Men du bygger ihop hela kartan innan spelet börjar. Men du slumpar fram ett gäng, sätter ihop dem med ett färdigbestämt mönster, och där är spelplanen.
Men då blir det lite variation från gång till gång hur man har byggt ihop det där.
Ja.
Eller det finns olika scenarion i alla fall.
Ja, men precis. Det finns lite liksom, och beroende på vilken expansion man kör med så finns det plattor som gör lite olika saker. Men det är, du får en färdig spelplan, du är beredd på vad du ger dig in i.
Mm.
Och jag tror att där är plattorna är större där och spelplanen blir mer planerad. Här blir den ju lätt väldigt kaotisk. Du kan snöra in dig i gångar och tunnlar på ett helt annat sätt än vad du kan i någon av de andra versionerna.
Ja, alltså den blir kaotisk, men jag upplevde aldrig att det var svårt att se. Den är liksom lättläst ändå.
Ja, nej men vad ska man säga? Den grafiska designen, ikonografin, allt det där, det är väldigt tydligt på det sättet.
Mm.
Det är mer att det blir väldigt snårigt med gångarna och kanske inte alltid omedelbart uppenbart vilket som är bästa vägen ut då.
Nej.
Och det är väl liksom gimmicken med det här. Jag tycker att det här i känsla ligger betydligt närmare originalklank än rymdklank.
Mm.
Mm.
Det gör det. Kanske för att temat känns lite så här fantasy medeltid-ish, precis som det första.
Lite dungeon crawligare då, om
vi jämför
med rymden. Jag vet inte om det var Dungeons in Space i och för sig, men ändå.
Ja, man är på någon slags rymdstation.
Ja.
Men också för att vissa mekaniker som tillkom först i rymdversionen saknas härifrån. Bland annat där i så har man ju något som i och för sig hade varit svårt att återskapa i den här versionen, att du måste hacka dig in för att kunna ta det till den delen av kartan där artefakterna finns. Artefakterna som då är slutmålet lite grann med spelet.
Inte en fysisk hackning utan en digital.
Ja, lite så. Men sen också en annan sak som jag faktiskt saknar väldigt mycket i det här spelet, som jag gärna hade sett dem bibehålla från rymdversionen, att där har du kort med så här färgkodade faktioner, ja men lite likt typ Star Realms, där korten interagerar mer med varandra än vad de gör här i. Så det hade jag gärna sett dem behålla från rymdklank.
Men Åsa, du som var en temaexpert.
Ja.
Vad tycker du om temat och komponenten och känslan i spelet?
Ja, jag har spelat, det enda klanket jag har spelat innan, Catacombs, är Original Clank. Och det har jag gjort en gång, och det var BC, before corona.
Mm.
Vilket innebär att det har gått en livstid sedan dess i pandemiår.
Mm.
Pandemiår är längre än vanliga.
Ja, de funkar lite grann som hundår.
Ja, precis. exakt så. Man åldras ungefär som i hundår under pandemiår. Ja, nej, men jag ville bara klargöra det. Så det känns som det var en evighet sen. Så jag ska inte säga att jag kommer ihåg jättemycket. Men jag, ändå om jag går tillbaka till mitt feelingminne, så kände jag att jag fick mer och godare feeling idag. Alltså så här, spelet den gången var så här, ja, men som ni beskrev, då såg man vad man skulle ut och jag bara okej, jag sitter framför ett spel. Här fick jag mer den här upptäcka känslan tack vare, jag antar de här bitarna som vi, eftersom att vi bygger ut kartan medan vi spelar.
Ja, det var en snygg touch.
Ja, det gav temakänsla så att man fick den här lite Indiana Jones feelingen. Det gav också lite så här, ja, det händer saker, men man höll intresset uppe lite.
Ja, men det var kul att se både när man själv var den som vände upp och la ut en bricka, så får man välja hur den ska roteras, och det kändes som ett liksom ändå viktigt val. För när man står på en bricka och går ut i det här tomrummet, då lägger man dit en ny bricka under fötterna på en, och då finns det oftast minst två olika väg, liksom val in på den brickan, och det kan vara rätt stor skillnad på om man går till höger eller vänster, vad man får själv och vad man liksom tillåter, eller vilken öppning man ger någon annan som följer efter en.
Ja, jag tycker det är där den här versionen av Clank, det är där den skiner. Just det här att kliva av en bricka för att avtäcka en annan och veta att det är inte säkert att jag kan lägga den nya brickan på ett sätt som både är gynnsamt för mig och som också gör att jag har en väg tillbaka, utan jag kan låsa in mig själv där och tvinga mig att inte bara liksom ta mig tillbaka på ett annat sätt, men att liksom vara tvungen att upptäcka en helt ny väg med en massa nya brickor och lägga en himla massa förflyttningspoäng på det.
På sin runda så kommer man kunna köpa kort för en marknadsrad som man sedan lägger in i sin egna kortlek. Och när man då fyller på med nya kort, så finns det vissa kort som har en vad de kallar arrival-effekt, som träder i kraft när kortet vänds upp. Och vi hade en sån effekt som var att alla brickor där det stod en person roterades 180 grader. Och det sabbade rätt ordentligt för mig, skulle jag säga.
Jag vill ändå koppla på det här som du var inne på nu, hur det just gick för oss i det här spelet. För annars brukar vi fokusera ganska mycket på vem passar det här spelet för och liksom prata lite utanför vårt spel. Men i just det här spelet, just idag, just den här spelomgången, så känner jag ändå att jag behöver bikta lite, eller liksom jag behöver behandla vad som hände här egentligen. Jag tror att både jag och Jens har trauman, medan Kalle har bara en obnoxious ego boost av det här. Och jag tror att vi behöver behandla det här tillsammans, en liten gruppterapi.
Det Åsa är inne på är att om man slår ihop mitt och Åsas slutpoäng, då når man ändå inte upp till Kalles slutpoäng.
Ja, och nu tänkte jag att vi ska...
Jag hade inte tänkt nämna något.
Just det.
Gud, ja.
Jag vill ändå... I'm gonna paint you a picture. Vi tar oss in, vi står på samma plats, vi ska ner i katakomberna, bara yay, nu ska vi ut och utforska. Det går igång, Kalle rör sig ganska långsamt, startar mjukt, jag drar iväg, bara springer genom halva grottan, börjar utforska nya delar. Jens gör någon sorts ballett, jag vet inte vad du håller på med här nere i hörnet någonstans, men någonstans längs vägen...
Jag gjorde en väldigt U-sväng.
Ja, jag tror det. Ja. Någonstans längs vägen har i alla fall gått väldigt bra för dig. Plötsligt...
Ja, en stund.
Ja, men då, so far in my story. Och då så springer jag på en artefakt, du springer på en artefakt, Kalle masar sig fortfarande igenom labyrinten.
Vi kan säga att när man plockar upp en artefakt, vilket är det man behöver också för lite grann vinna spelet, men problemet som uppstår är att draken som man stjäl de här artefakterna ifrån blir lite mer förbannad. Och kommer liksom attackera lite mer med emfas.
Och det märks, och det finns alltså en liten mätare för att hålla koll på det. Precis, så att vi plockar varsin artefakt, jag och Jens. Det innebär att vi kan nu gå ut ur katakomberna med äran i behåll om vi tror att vi kommer vinna på det. Men både jag och Jens kan alltså nu egentligen i teorin ta oss ut ur katakomberna. Den som lyckas göra det får 20 poängs bonus. Så man får göra lite snabb matte i huvudet. Är det värt att gå ut nu? Går någon ut så kommer de som är kvar i katakomberna, de kommer få the wrath of the dragon. Så att det är ändå gött att ta sig ut och sitta och skratta åt sina medspelare. Det är lite av ett submotiv.
Ja, om man känner att man liksom har segern säkrad, då är det lika väl att gå ut. För då gör man det jobbigare för alla andra som är kvar.
Och det här var precis vad jag tänkte göra då, at this time. Men då sitter jag i en situation där jag saknar såna här dyrkar, låsdyrkar.
Ja, för vissa vägar på spelplanen behöver, antingen så möter man ett monster och då måste man ha ett svärd, eller så möter man ett låst dörr och då måste man ha en dyrk för att ta sig förbi den.
Mm.
Och Åsa, du kanske inte hade så värst mycket av någon av de resurserna.
Nej, jag hade,
ville ha dem.
Jag hade inget över. Jag kunde röra mig snabbt. Jag var inte så mycket av en fighter. Jag hade
du
inga...
rörde dig snabbt och ljudligt.
Jo, det gjorde jag nog, ja. Det är sant. Jag hade inga dyrkar. Ni satt och badade i dyrkar.
Ja, det var ingen problem att hitta dem. De fanns ju överallt.
Ni hade specialkort och ni fick allt. Och jag satt där helt dyrklös. Det gör nu att jag behöver ha två dyrkar för att ta mig ut. Och då är jag riktigt nära att ta mig ut. Då jag är bara 3-4 steg från att ta mig ut. Lyckas få tag på en dyrk, men saknar fortfarande den andra. Och inser att det är ingen idé att ens försöka ta den här vägen. Börjar gå runt. Här någonstans, eller jag tror det innan, här höll Jens, jag vet inte vad du håller på med, men du håller på att röra dig här nere.
Ja, jag var ju tvungen att liksom utagera plan B. Jag var också liksom så här, två brickor bort från att ta mig ut. Men i det här spelet så är det verkligen så här, så nära men så långt borta.
Ja.
Kan man verkligen slå till. Så att jag insåg att den snabbaste vägen ut för mig var att teleportera mig nästan så långt in i grottan jag kunde komma. För att den vägen ut skulle vara kortare och liksom snabbare för mig att gå igenom. Så det var det jag försökte syssla med.
Och för att alla dina poäng inte skulle försvinna när du dör. För att är man på en lila bricka när man dör, då har man kvar sina poäng så man kan fortfarande räkna ihop dem efter spelets slut. Är du på en blå bricka, då är de gunners och så får du bara sitta och lida.
Ja, för de lila brickorna visar vilket djup i grottan som byborna kan liksom ta sig in och rädda den nedslagna hjälten och dra hem liket.
Jag tänkte att att det var djupt där det var lila så att villagers inte kom dit och lootade.
Ja, det är sant.
Ah.
Men ja, det är ju...
Fick man behålla sakerna i efterlivet, tänker du?
Precis, ja. Då blir det som en grav istället. För ingen har, som olootad grav då. Här någonstans så börjar Jens få mycket drakskada. Då får plötsligt Kalle en artefakt. Nu börjar det hända grejer hos Kalle.
Ja, jag tänker nu träder Kalle in i handlingen. För som ni har märkt när Åsa och Jens har beskrivit sina vedermödor så har jag varit väldigt tyst. För att medans allt det här händer, att de springer runt och hittar plan B och vänder brickor och hejsan hoppsan, så masar jag mig fram en ruta i taget på varje tur jag tar. Jag har hamnat i en konstig sits vid det här laget i spelet där jag har väldigt mycket köpkraft. Nästan varje tur så har jag väldigt mycket att handla för. Jag har väldigt mycket svärd att slåss med. Men jag hamnar aldrig riktigt i den sitsen att det finns kort för mig att köpa med mycket förflyttning. Så jag går ett steg, kanske två, fastnar i någon kristallgrotta, tar ett litet sidospår, är väldigt länge inne på att nej men fan, nu är Åsa och Jens så nära på att ta hem det här så att det finns inget incitament för mig att ta mig ner i djup, utan jag håller mig här på de säkra rutorna så att när jag dör så får jag i alla fall behålla det jag hittat hittills. Men så någonstans i processen, precis som Åsa säger, så är det någonting som klickar för mig. Att jag inser att jag har köpt en massa kort ganska tidigt i spelet som låter mig ta bort oljud jag har gjort.
Ja, innan de liksom hamnar i drakpåsen och blir farliga egentligen.
Ja, så jag inser att det mesta av mitt oljud är ju kvar där jag är. Det ligger inte så mycket i påsen som kan skada mig. Så jag inser att antingen så klarar de sig ut och då gör de det. Och då kan jag nog obehindrat gå runt ganska bra tag. Eller så dör de. Och då är det ju julafton för Björkman. Då är det ju härliga tider.
Och det var ungefär det som hände. Först stupade jag.
Och där vill jag bara, strax innan Jens stupar så skriver jag en dikt. Ja. Eller ja, en litet rim i alla fall. Inte en dikt, jag ska inte höja mig själv. För det är då Kalle får en artefakt. Jens sitter och chippar efter andan. 1-2 drakkuber från att dö. Kalle får en artefakt. Både jag och Jens känner lite så här, nu blev det lite jobbigare. Så det är nog ännu jobbigare för Jens.
Det man också kan poängtera här är att den första artefakten någon plockar upp är liksom sämre än resten.
Men det var faktiskt inte fallet här.
Nej, för att vi hittade en liten special bricka. Men i vanliga fall så är den artefakten som ligger överst och lättast att få tag på den som ger minst poäng. Och sen blir de liksom värda mer och mer ju djupare de ligger i högen.
Och här kommer Kalle in som tredje person och plockar, ni ser inte hans leende nu, men han ser väldigt nöjd ut. Och så plockar han den tredje artefakten och då har jag noterat att alla andra spelare tappar sitt övertag och makt när även Kalle får en artefakt.
Och det visade sig vara väldigt sanna ord.
Sen dör Jens.
Det var det sista jag hörde ekandes i den här grottan.
Precis, och det var de poängen som dödade det antagligen, de drakljuden.
Ja. var droppen som fick bägaren att rinna över för min del.
Ja.
Strax efter det så är det min tur att stupa.
Jag körde fast i någon återvändsgrön med massa så här, kristallgrottor. Som
sanning med modifikation. Jag tog mig igenom alla kristallgrottor. Lyckas ta mig så att jag är två steg ifrån att ta mig ut. Då kallar jag fortfarande ganska långt bort. Det går långsamt men det går stadigt. Liksom. Lite mer ostadigt i mitt läge. För jag har nu två ljud. Eller jag tror jag ett klankljud från att dö. Två steg ifrån katakomberna. Eller från att ta mig ut ur katakomberna. Men det är fine. Får jag bara två steg den här rundan. Då kommer jag ut. Och då får jag 20 i bonuspoäng. Jens är redan död. It's all good in the hood. Jag drar upp min hand på 5 kort. Inte ett enda movement. Ha, nu måste jag överleva en runda till. Det gör jag såklart inte. Och då skriver jag detta i min dagbok. Med mål i sikte stupar Åsa. Framtiden är nu mörk, den som tidigare var rosa. Jag vill bara säga att det plågar mig att rimma mitt namn med rosa. Jag har ett barndomstrauma kopplat till det här. Det är en annan podd.
Ja, men jag bjuder på det. Redan i scoutavsnittet så har du börjat arbeta genom vissa barndomstrauma.
De här avsnitten är egentligen bara terapi för mig.
Ja.
Jag hävdar också att det är magstarkt att i en podcast tillsammans med någon som heter Kalle prata om jobbiga rim från sin barndom.
Oj, oj, du, det här kan också bli en podd. Det finns mer innovativa namn att rimma på sen vad man tror.
Ni två kan skapa en separat podcast där ni ger tips. Behandlar. För folk som liksom,
hur... som vill mobba.
Ja.
Ja, och nu är alltså Jens död. Jag är död. Vi sitter i drakar och drar drakkuber. Man skulle kunna tänka sig att ja, men då kommer ju Kalle inte heller ta sig ut ur katakomberna. Men det var ju den där grejen, Kalle, att du satt och tog bort allt ditt ljud. Du har någon jädra muffler du går runt med. Det kanske är den här katten. Det vill jag ändå säga. Det finns en companion som heter Emperor. Alltså Purrer. Och spelet heter ju Cat Acombs. Det är ju mer eller mindre ett kattspel.
Ja, vi hade direkt när Kalle köpte det där kortet, då hade vi kunnat slänga in handduken.
Bara ja, vi bara insåg. Han har Emperor i Cat Acombs-spelet. Ja. Vi borde ha förstått att det här skulle hända. Men det gjorde vi inte. Du gick runt, mufflade ljud. Och det ledde till att jag och Jens satt resten av spelet, drog kuber. Jag satt också och skrev ner så här snuskiga one-liners kopplat till det här spelet. Men medan Kalle, du tog dig ut heroiskt ur katakomberna.
När det väl kom till det, när ni var döda och jag kände att nej, men nu rullar det mitt håll här. Ja, det seglade på ganska bra. Sjukt nog så de här förflyttningskorten som jag nästan aldrig lyckades köpa dök upp smakfullt nog i slutet. När jag ändå var i en sits där om jag inte hade fått förflyttning så hade jag eventuellt kunnat få det hett om öronen, kanske. Och jag jobbar hårt där för att få det att låta som jag också var i någon slags fara. För det var aldrig riktigt någon risk.
Nej,
för
det här. Jag tror inte det var.
Jag hade nog stått emot ett par tre drakattacker till. Jag fick ta bort klank. Jag fick ta bort skada i rasande takt också.
När jag och Jens var... När Jens var två ifrån att dö så tror jag att Kalle hade en skada. När jag var en ifrån att dö, då hade Kalle ingen skada alls.
Nej, det hade jag rått bot på. Så att jag kunde till och med ta mig en liten omväg och sådär okynnesdyrka upp lås som Åsa inte hade möjlighet.
Alltså använda de där dyrkarna som ni minns att jag var så väldigt, jag verkligen behövde. De har Kalle sitter och hårdat.
Jag hade kunnat haft en eller två kvar, men jag gick en väg hem med extra lås. För att gnugga
To rub it in.
Jag vet att en del som tycker att det är ett problem när det blir så stora poängskillnader mellan folk. Men man har ju fortfarande delat ut en första, andra och tredje plats.
Ja.
I det här fallet eftersom vi är tre personer. Men, så att jag har inga problem med att det var liksom 140 poäng till dig och 65 poäng till oss. För att jag och Åsa hade ju fortfarande de möjligheterna att skaffa poäng.
Jag funderar just nu väldigt, väldigt intensivt på att hitta ett sätt att frasera det här så att jag inte låter som ett komplett dickhead. Men jag känner ju att poängskillnaden, jag gjorde ju inte någonting för att inte förtjäna alla de poängen.
Nej, exakt. Och jag menar, det var väldigt väl spelat och det är inte en indikation på att spelet är obalanserat. Vilket man kan ibland tänka att eftersom du fick dubbelt så mycket poäng som alla andra så är det något fel på balansen i spelet. Och det är det ju inte eftersom, som sagt, du förtjänade de poängerna du fick.
Ja, och jag tänker också någonstans att obalans hade ju varit kanske en faktor om det här hade varit första gången vi hade spelat. Jag har ju spelat säkert 10 gånger så mycket Clank som ni har gjort tillsammans. Mm. Antagligen ännu mer än så.
Ungefär som poängen blev.
Sett ja, men, över alla versioner så har jag ett par hundra, eller ja, 150 partier Clank.
Det hade varit märkligt om jag och Låsa vann.
Ja, jag vill tycka det.
Ja. Med det sagt vill jag ändå säga för alla som inte är i rummet att Kalle utstrålar vad jag vill kalla big win energy. Eller stor vinst lugn. Lite beroende på språk.
Men om vi ska gå tillbaka till spelet i sig.
Ja.
Alltså reglerna. Det är, Kalle, det är ju du som har lärt ut dem till oss och också du som har läst regelboken.
Ja.
Hur tycker du att den är upplagd? Var den liksom lättläst?
Jag tycker att den här regelboken till den här specifika versionen av Clank, jag uppskattar den för den byggde väldigt mycket på att kan du Clank redan? Har du spelat de gamla versionerna? Då hade de tydligt markerade rutor med att så här, det här är en ny grej, så läs den. Resten kunde man skumma igenom till större delen. Så jag tycker att reglerna var bra, men det är som sagt, då har jag det i bagaget också, att reglerna till vanliga Clank sitter som rinnande vatten. Jag tycker att det är en eller två tveksamma formuleringar, men inte egentligen som är tvetydiga, utan bara som så här, som jag tyckte kändes fel första gången jag läste dem. Nu kommer jag inte på några konkreta exempel, men överlag så tycker jag att det är väl skrivna regler till Clank-spelen.
Ja.
Jag kan ju säga, jag tycker att det är ändå lätt, det är lätt att förstå. Jag tyckte du gjorde en exemplarisk regelgenomgång.
Vill
jag
säga.
Ja. Men
två vinster i poddens historia.
Ja, precis. Det kan vi säga också, de här noteringsböckerna vi har. Kalle har ju varit duktig och skrivit ner saker faktiskt till det här avsnittet. Medan jag bara skrivit snusk i min, så att det är ju ändå, ja, vi har lite olika levels här
idag. Det finns två olika typer av personer här i livet.
Precis. Och så har vi Jens som bara sitter och tittar på medan vi skriver. Jag vet, du har inte ens uppe din anteckningsbok.
Nej.
Jag puttade ner den på golvet strax innan vi började spela in.
Ja, jag tar inget ansvar för vart den befinner sig.
Nej, du är inte med i spelet. Inte det spelet i alla fall. Men, regler. Jag tänker så här att har du spelat deckbuilders? Du kan deckbuilder liksom grunden. Då har du inte svårt att komma in i det här spelet. Då är det de här ljudmekanikerna och drakprylen du behöver vänja dig vid. Och liksom lite så här, vad är det som ger mig victory points?
Bara liksom ikonerna i det här spelet och läsbarheten är väldigt hög. Så att det gjorde det också lättare att ta till sig reglerna, komma ihåg dem och liksom använda sig av de olika mekanikerna och effekterna som fanns under spelet.
Ja, och jag vill stanna kvar lite på hela den grejen också med det här centrala i stort sett alla deckbilder. Så att du börjar med en lek. Det är ofta 10 kort. Det är ofta att du drar 5 kort. Att du roterar runt det. Att en av anledningarna till att jag gillar deckbilders generellt. Både bra och dåliga deckbilders kan jag tycka är ganska roliga. För att jag gillar den liksom snurran. Den lilla, ja, men snurran som går runt. Att så här, nu har jag köpt kort och snart kommer jag få använda dem. Åh, det blir roligt. Och det var verkligen där deckbilders klickade för mig första par tre gånger när jag prövade några olika. Jag tror det första jag spelade var väl Dominion. Men sen Star Realms och andra sådana spel. I början så är det svårt att se vad som ska vara så kul med att säga, ja, jag vänder upp några dåliga kort och så kan jag inte köpa så mycket från marknaden, men kanske något litet sånt, ett roligt rymdskepp och så på slänghögen. Och sen där när man har gjort den här första vändningen och fått in och får upp sitt nya roliga kort för första gången, så är man hemma då, känns det då.
Ja, men det är lite julafton. Ja. Man får en present.
Och då förstår man att det här kommer fortsätta hända, för nu kan jag ju köpa det där kortet. Och ja, det är en mekanik jag gillar, och jag gillar framförallt när den används som ett nav i någonting annat som det gör i Clank. Det finns ju mer renodlade deckbuilders, både Dominions och Star Realms som har nämnts. Då är det deckbuilding du gör i stort sett.
Mm.
Så händer det inte så mycket utöver det. Här är ju den egentligen bara liksom ett drivmedel för att ta sig runt på den här kartan då.
Mm.
Och jag tycker om det, jag gillar när de gör så.
Och då vill jag bjuda in till konflikt.
Kör!
För nu ska jag hata på mekaniker igen. Nu är vi inne på inslaget Åsa hatar på mekaniker.
Åsa sågar.
Åsa sågar, ja. Bra namn på inslaget. Ja, jag får ju inte riktigt den där känslan. När jag lyfter upp mitt första nyköpta kort. När jag spelar ett deckbuilderspel.
Du kanske köper fel kort.
Det tror jag att vi har konstaterat i Star Wars-avsnittet att jag gör. Så det kan absolut vara bidragande. Men jag tycker att deckbuilder-mekanismen är lite platt. Jag håller dock med dig, Kalle, i att jag tycker om när den kombineras med andra saker. Men det är för att jag tycker att den är lite platt. Jag är ju nämnt som temaproffs. Mm. Så det, jag gillar ju lite mer 3D så att säga i mina spel. Alltså inte 3D, mm. faktiskt 3D, men liksom lite fler dimensioner. Jag vill ha story helt enkelt, det är det jag försöker säga. Mm. Och deckbuilding och deckbuilding, absolut. Korten har ofta jättefina bilder.
Mm.
Och det kan finnas jättefina kartor där man har jättefina stationer där man ska ställa sina meeples, som ibland är jättefina. Men det är inte story.
I det här spelet, är det någonting som du saknar som skulle liksom ge mer den där 3D-känslan till tematiken och mekanikerna?
Faktiskt inte, för jag får 3D-känslan av de här kartuppbyggnaden.
Mm.
Att man lägger det som bara deckbuilding hade lämnat platt och 2D för mig, kompenseras liksom, eller kompletteras med att vi vänder upp kartan under spelet.
Mm.
För det gör att vi får den här ytterligare dimensionen som ger lite story, ger lite val, ger lite spänning. Så att min temanerv blir lite kittlad. Mm. Den tycker om att bli kittlad.
Ja, för mig är ju storyn i spelet lite grann minnena vi skapar tillsammans på vägen, va?
Mm. Vad vackert.
Ja.
Just Åsas avsaknad av dyrikar till exempel.
Ja.
Hett dramaturgiskt grepp i sammanhanget.
Det är i och för sig sant. Jag tycker också om spel som har ett tema som inte blir helt beroende av spelarna.
Ja.
Tystnaden som uppstår nu är jag som har en poäng.
Ja, och vi som försöker processera vad den poängen är för någonting. Ja,
ni förstår att den är där.
Landat i den, precis.
Ja. Vi ska ju se att allas eyeballs som gick upp mot taket i en förundrad så här, vänta lite, vad sa du nu? Ja. Ska jag jämföra det här med den där enda gången jag har spelat originalklank som jag har ett vagt minne av, så upplevde jag ju det lite platt. Men känner att jag har lite mer deg i handen, jag vet inte vad det här är för liknelse,
nej,
nu, än vad jag har då.
Mm. Mm. Men ska vi, liksom, när vi ändå är inne på den här diskussionen, ska vi ge lite betyg?
Ja, jag har inte kommit på alls vilken skala jag ska röra mig på.
Nej, jag har ju enkelt, jag håller mig på min 1-10. Och för min del så handlar det här nog på en 6. För att det har den Achilleshälen som även Tapestry och Everdell har. Två stycken spel som jag tekniskt sett, eller liksom på pappret, tycker väldigt mycket om. Men båda de spelarna och det här spelet så kan det mycket lätt hända så att en person är färdig med spelet innan andra. Och sen sitter man där och väntar tills dess att resten har kommit i mål. Och sen märker man att jag är inte så värst engagerad i vad som händer på liksom motspelarens drag.
Jag kallar det här för The King is Dead-effekten.
Ja, det är liksom spelet där man kan spela 8 kort i första rundan och sen bara lämna bordet. Och sen kommer man tillbaka en halvtimme senare och ser hur gick det för mig.
Å andra sidan kan man faktiskt fortfarande ha vunnit då.
Ja, det kan man.
Men då och så har man ju fyllt på kaffet, så vissa kanske tycker det är gött. Men det kan också göra att man blir lite oengagerad.
Ja, för i det här fallet så var det jag som åkte ut först. Och jag tror inte att det egentligen gör en så stor skillnad för min del i hur jag känner angående spelet.
Du fick ju vara drake igen.
Jag fick vara drake, men det går ju väldigt snabbt att vara en drake. Och sen sitter man och liksom väntar på att, ja men nu får jag vara en drake igen.
Man får dra kuber.
Ja, och på Board Game Geek så är det framröstat som bäst på 3 personer.
Mm.
Jag vet inte vad skillnaden egentligen skulle vara mellan 2 och 3.
Väntetiden. Ja. Eller ja, den blir ju längre på 3. Jag tror, ja, på 2, jag kan ibland tycka att det blir... Jag vet inte, jag har ju kört vanliga klank mest på 2.
Mm.
Och jag tycker att det tappar på 2.
Mm.
Mest, jag vet inte, det är roligare att ha flera. De andra spelarna är ju stressmoment.
Ja.
Är det den här storyn vi bygger upp tillsammans?
Ja, men lite.
Och stressmoment sa du ju nu också. Mm.
Ja, jo, men det här att så här, Jens har tagit en artefakt, Åsa har också tagit en. Oj.
Ja,
någon av dem kommer nog tas ut. Jag måste skynda på lite.
Ja, den här racing-elementet, det blir ju bättre på 3 personer än vad det blir på färdiga. Det kan till och med vara så att jag hamnar på en 5 av 10 för det här spelet. För den har 2 stycken, för mig, akilleshälar. Det ena är att spelet tar slut för olika personer vid olika tidpunkter. Och i det här partiet så tror jag det hamnar på typ 20-25 minuters väntetid innan liksom alla var i mål. Och det blir lite långt att hålla liksom. För jag vill inte heller, det blir en märklig grej för mig att då sitta och socialisera mig med er. När ni fortfarande är liksom aktivt involverade i spelet och liksom stör er en tankeprocess. Och,
men det också förlänger din väntetid.
Ja, precis. Så det är ena akilleshälen, och den andra akilleshälen är att marknadsraden blev lite statisk. Det dök upp monster som man inte liksom hade antingen det militärmakt nog att slå ut eller intresse att slå ut. Och även vissa kort som var så här, men det här det är inte intressant att köpa. För nackdelen, om man rensar marknadsrealen så dyker det upp nya kort och på de nya korten så kan det trigga en attack av draken. Och det kan ju då vara mer negativt för mig att det händer än att jag låter marknadsrealen vara liksom status quo. Så de två effekterna tillsammans, det här med att marknadsrealen kan bli lite statisk och att väntetiden om man är den personen som åker ut först gör ner betyget och att de själva liksom deckbuilding, de här kaskadeffekterna som finns i flera andra deckbuilding-spel inte riktigt kom fram här med tanke på att det finns väldigt få sätt att rensa dåliga kort från sin kortlek.
Och du säger statisk, jag säger platt. Marknadsrollen.
Ja, precis.
Jag vill bara använda dina ord för att förstärka min åsikt.
Använda
om
mina ord mot mig.
Ja, ja. Eller mot Kalle kanske mycket. mot alla som tycker om deckbuilders.
Ja, men det kanske också är för att du och jag spelade ju förra veckan Star Wars, The Deckbuilding Game. Där de hade introducerat en jäkligt snygg mekanik i att i det spelet så är det två personspel. Ena personen spelar Imperiet och andra Rebellerna. Och om jag då spelar Rebellerna så kan jag slå ut Imperiekort från marknadsgraden för att få en egen bonus. Och det gjorde att det fanns liksom ett litet minispel i marknadsgraden som man kunde aktivera sig i och liksom tjäna saker på att se till att det dyker upp nya kort och att det roterar igenom nya kort. Och efter att ha spelat det spelet och sen gå tillbaka till den här som var väldigt statisk så blev det mer tydligt de gångerna som det liksom låste sig och inte var så värst intressant vad man skulle satsa på. Då finns det ju för sig i det här spelet roliga rum man kan besöka på kartan och på det viset liksom få bonuser och effekter och sånt. Men ja, det är märkligt. För att jag har egentligen ingenting heller. Jag skulle vilja att spelet, att de gjorde på det här viset. Eller att de la till den här mekaniken eller den här effekten i spelet. Jag tycker det är kompetent designat. Men jag var inte engagerad i det.
Och du landar på en femma nu?
Ja, sexa, kanske femma.
Jag blir alltid provocerad när du ger ett spel som jag tycker om mindre än 6,5. För det var det du gav Scout.
Ja,
som
den
jag
Scout har ju... Scout har ju sen dess klättrat till typ en 8.
Ja, då blir ju bara mer provocerad. Det betyder att typ alla spel utom ett vi har spelat hittills har fått lägre poäng än Scout. Mm. Och för de som inte har background på det här så har vi ett avsnitt med just Scout. Där konceptet Åsa sågar mer eller mindre myntas.
Mm.
Spoiler alert, jag är inte jättepepp på spelet Scout.
Nej.
Men för den som är lite sugen på vilken form det tar sig så kan man ju lyssna på det avsnittet.
Ja,
då,
men då har jag tagit över facklan i det här avsnittet och sågat Clank.
Ja.
Är det någon annan som vill ta vid och liksom ge ett annat omdöme om spelet?
Kalle, du ser väldigt avslappnad ut.
Ja, nej men jag håller egentligen med om allting som Jens säger gällande spelets svagheter. Jag tycker det är en svaghet, framförallt det här då med att man blir klar vid olika tid. Det är ett problem som dessutom förvärras i den här versionen jämfört med andra versioner. För det finns i originalklank som är det jag mest refererar till. Rymdklank känns mer som sin egen grej än de här två. Som liksom avslutar spelet helt och hållet vid en fast punkt. Och det saknas här. Här kan det i princip hålla på i oändlighet om spelaren som överlever och är kvar på kartan sist har rätt kort.
Ja,
för jag tror jag hade kunnat hålla mig flytande egentligen på obestämd framtid egentligen om jag hade velat.
För att i original Clank så är det så att om en person har dött så drar den ett visst antal kuber ur påsen i sin tur. Och sen när den blir dens tur igen så går man fram ett steg på en mätare. Och när man gått ett visst antal steg på mätaren så är liksom alla, då är spelet slut.
Ja.
När en person har dött så finns det en inbyggd timer i att vi har så här många runder kvar på oss.
Ja, så att med det inräknat så kommer jag i min betygssättning att bli något som jag gillar att vara, vilket är långrandig. Nej, men så här. Om jag börjar med att prata om saker jag saknar så är det den mekaniken som vi just pratade om. Är liksom en definitiv slutpunkt för spelet. Det skulle den här tjäna på. Mm. För då hade Jens inte varit ensam och död i 25 minuter utan då hade han varit i kanske 10.
Mm.
Vilket är lättare att handskas med. Andra saker jag saknar någonting som finns i Clank in Space. Och som inte har följt med hit, som är, jag tror jag nämnde det förut, men just de här färgkodade kortfaktionerna, att korten har mer synergier med varandra i det spelet. Och det gör det roligare att bygga en viss typ av kortlek.
Ja, för här fanns det ju de här companions. Och då fanns det många kort som var så här. De har en liten status som visar att det här kortet är ett companion-kort. Och sen fanns det ett annat kort som sa, om du har en companion i spel så får du också den här bonusen.
Ja.
Och det var ju det jag satsade på. Och det var ju typ den vägen jag hittade till att dra fler kort och göra mer saker på min tur.
Ja, men precis. Och det ska jag säga att i det här Clank jämfört med det första så fanns det fler kortsynergier.
Mm.
Men jämfört med Space så fanns det färre, skulle jag säga.
Mm.
Färre olika sätt att få kort och samverka med varandra. Så det är något jag saknar. Med de sakerna sagt, för det är väl de två stora sakerna. Så, nej, vet ni vad? Jag har ju den käpphästen också. Det jag också saknar är att alla andra Clank-spel som har kommit hittills har levererats med ur lådan bara fullt fungerande, ganska bra tråg eller inserts om man så vill. Medan det här kommer med de här gamla, jag vill inte säga klassiska utan föråldrade kartongrännorna.
Ja, det är som två vallgravar där man liksom dumpar ner sakerna i.
För alla som inte är i rummet vill jag bara säga det. Jag vill måla upp en bild. Så jag kunde se på Kalle att nu ska det snackas inserts på hela kropps, alltså hela utstrålningen och kroppshållningen förändrades. Armarna började vifta och blicken blev liksom lite mörk. Och så bara, nu ska det sågas inserts.
Mm.
Ja, men alltså om du har gjort ett spel där allting du behöver packa ner är liksom några träpuckar och några brickor för att bygga en spelplan, fine. Några ziplockpåsar och så är saken biff. Det här är ett kort där den centrala komponenten i spelet är en stor tjock jävla kortlek och en annan stor tjock hög med brickor att bygga spelplan av. Och att lägga dem i de här valgarna, det bara slirar ju omkring. Nu har jag sådär så jag sätter sleeves på alla kort och har då använt sleevesförpackningarna som kortförvaring. Så att det har ju avhjälpt lite av det här. Men det är ändå någon slags skandal. Vi hoppar över den för stunden. För det vet vi vid det här laget vad vi tycker om tråg i den här podden.
Jag tror eller, att vi fastställer
vi,
det.
Och vi menar jag, kanske inte alla utav
nej,
oss.
Nej, jag är neutral kan jag säga. Jag är neutralt hållen. Jag har inga känslor kopplade till...
Jag är ju klart för en bra liksom, förvaringslösning.
Och jag tror att det är eran insikt eller åsikt fastställdes nog redan i avsnitt 1 om jag
ja, alltså, även innan vi påbörjade podden så var det klart.
Ja, men kanske inte för lyssnarna då.
Nej,
för de var
ju
inte med. Ja, för er har det nu varit i alla evigheter.
Med det sagt, återigen då, så ska jag säga att om jag skulle sätta någon form av sifferbetyg eller vilken skala man än skulle vilja använda så blir betyget fortfarande väldigt flytande. För att det kan vara så himla olika. Absolut, jag väger in affektionsvärde i det här också. För att det är ett spel jag spelar huvudsakligen med min son. Och på det sättet kommer det alltid vara ett 10 av 10 spel.
Ja.
Så här i sällskap med andra hobbybrädspelare.
Som inte är släkt med dig.
Som inte är släkt med mig och vars glädje är av inte obefintligt värde för mig.
Men lite sekundärt.
Lite sekundärt.
We love you too, Kalle.
Så det kan bli ett toppenspel. Jag tyckte ju, bortsett från att Jens blev sittande väldigt länge, så tyckte jag så innehöll det här partiet väldigt många turer och svängningar. Och det förändrades vad man trodde skulle bli utgången väldigt många gånger. Partiet vände. Och det tycker jag är roligt, men det är inte alltid det händer i det här spelet. Det här spelet kan bli extremt statiskt. Jens var inne på det med att kortmarknaden kan låsa sig helt om det kommer upp väldigt mycket dyra kort i början eller väldigt mycket tunga fiender i början så kan man hamna i ett läge där ingen riktigt kan köpa någonting.
Ja, för problemet med det nu när jag tänker mer på det också om det som vi hade i det här läget det dyker upp många dyra kort i början, då är lösningen för oss som spelar att köpa de här för det finns vissa kort som alltid är tillgängliga och ett av dem ger dig mer köpkraft, men eftersom det då också finns väldigt dåliga sätt att bli av med kort från din kortlek. Så att om du då köper de korten för att kunna köpa någonting dyrt, då har du också liksom chockat till din kortlek, vilket gör att den blir egentligen sämre för att man vill lösa liksom den här statiska marknaden.
Ja, precis. Man fyller på med massa halvbra kort.
Ja.
Så att det är ett spel, en spelserie som definitivt har brister och problem. Absolut. Och jag skulle också på vissa grunder lätt kunna bedöma det här som ett, ja inte ett 5 men ett 6 av 10 spel.
Mm.
Samtidigt som i sina bästa stunder så är det ett 8 av 10 spel för mig. Det är, så att det är en flytande bedömning. Och
sen affektionsvärde 10 av 10.
Affektionsvärde spelar in. Och ja, det är, men det är väl det också. Det är inte bara det att jag spelar med sonen, utan det är också ett av de första spelen som jag köpte för att jag blev sugen på. Efter jag hade hittat in i den här hobbyn. Så de första spelen jag skaffade för att om jag hade prövat att spela dem på spelförening eller fått dem rekommenderade utan någon och liksom köpte dem på någon annans rekommendation. Det här var ett av de första spelen där jag såg ett spel och tänkte, det här tror jag är något för mig.
Mm.
För vid det laget så hade jag spelat några deckbuilders, visste att jag gillade det, lockades av tanken på att bygga på en annan mekanik ovanpå det. Och då blev det här, och så har det varit ett ständigt återkommande spel sedan dess. Det är ett spel som jag ofta plockar hem när jag får hem medelvana spelare.
Mm.
Och som sagt, och har lyckats locka in barn och familj på sådär också då.
Spelet är lite av en childhood crush liksom.
Ja, men lite så. Det kommer nog alltid ha en speciell plats. Det ska flika in, det är egentligen det sista tror jag här, är att jag tror inte, för det är, ja, men det är mitt exemplar av spelet jag har plockat med. Jag köpte det så fort jag hade möjlighet att köpa det, för att det var ett nytt Clank-spel, så då köps det hem till mig. Jag kommer nog inte spela original Clank igen. Jag har svårt att se i vilket sammanhang jag skulle välja den versionen över den här. För den här gör i stort sett allt som det spelet gör. Och så gör den inga revolutionerande grejer utöver det, förutom det här med att bygga spelplan. Mitt intryck av korten man kan köpa är att den har roligare kort.
Mm.
Och det är egentligen liksom, det är ju den första grejen att titta på med att köpa ett nytt sånt här spel. Liksom, vilka har roligaste interaktioner mellan korten? Mm. Och då landar man här, tycker jag.
Ja, men det håller jag med om. För att det första Clank var lite basic i sina kort.
Ja.
Så den här är solid som basspel?
Ja.
Ja, jag tycker. Mm. Om man inte äger något Clank och tänker att man skulle vilja ha ett, då tycker jag, då kör man på det här framförallt original Clank. Jag tycker man kör på det här framför rymd Clank också.
Ja, men det håller jag med om. För att vi körde ju rymd Clank tillsammans. Och även det liksom, speltiden på lådorna stämmer inte. Nej. Över liksom hur det funkar i verkligheten. Även Nej. Det liksom drog ut rätt mycket på tiden. Och då är inte någon av oss egentligen någon, vad är det på svenska, AP analys, paralys, spelare. Så att det flyter på bra. Man kan förvänta sig att det liksom, det snurrar snabbt runt bordet.
Ja.
Och med det sagt så blev det ju en del downtime, som jag brukar kalla det för. Alltså att man fastnade vid spelarna. Men jag tänker att det beror bland annat på, jag tror att det förlängs lite speltiden av de här, att spelplanen spelas ut efter. Och sen så tycker jag att det är också en effekt av deckbuilders. Att man behöver sitta och läsa sig in på korten som man inte har. Både de man har på sin hand, för man får in nya hela tiden. Men kanske framförallt de som ligger på marknaden. Och det är ju ofta runt 10 stycken.
Mm.
Det suger ju lite tid.
Ja,
det gör det.
Mm. Men,
Åsa, ja, har du arbetat fram en liknelse?
Ja och nej. Jag tycker ju att det här mekaniken, och nu kommer vi till min tematik, romans, eller vad vi ska kalla det för, att det är att den här brädan som vi spelar fram, jag tycker att den är väldigt förlåtande. Den gör att jag köper att deckbuilding är deckbuilding. Jag tycker att den har sina brister redan innan.
Mm.
Som jag inte kopplar till det här spelet, utan som jag kopplar till mekaniken i sig. Så jag kan förlåta den mekaniken för sin existens.
Mm.
Men jag förlåter den mekaniken och de här, egentligen alla brister ni har tagit upp. Även fast jag annars skulle ha skrivit under på dem. Eller egentligen så gör jag det. Men jag tycker att spelplanen är så pass förlåtande att det kommer att de andra grejerna, andra bristerna kommer undan. Jag kan också, så därför är mitt betyg, det är bara det jag kan inte säga. För mitt betyg blir på en, jag tror att jag på Star Wars, ja, du och jag spelar igen, som inte kommer vara det senaste avsnittet vi sände, men då spelade vi Star Wars.
Mm.
Eller det kanske kommer vara. Det kommer
vi
vara
får
det
se i vilken ordning
men,
den handlar.
Sist jag spelade så spelade jag Star Wars The Deck Building Game. Då introducerade jag i den här podden att ha en Star Wars-skala.
Mm.
Jag är beredd att lägga fram en Dungeon Crawler-skala.
Mm.
Jag tycker, nu kommer motorsågen igen, jag hör hur det börjar rum i hjärnan, men, och det är inte meningen.
Du känner dig i själen.
Och samtidigt så lägger Kalle armarna i kors och bara redo, och bara, vad ska du säga om Dungeon Crawlers nu? Jävla, ditt jädra sågverk. Ja, men så här, Dungeon Crawlers, jag trodde innan jag satt mig här idag att jag har börjat tycka att de är platta och tråkiga också. Alltså så här, de har ju ett tema, men det är så här, vi ska ta oss fram, det är trångt och det finns en drake. Jag har spelat flera dungeon crawlers. Jag gillar dungeon crawlers, men det är liksom inte det som get me going. Det är inte min stora sån här i livet. Så jag har spelat några dungeon crawlers där jag börjar tänka, dungeon crawlers kanske börjar bli tråkigt och platt. Men när jag sitter och spelar det här, jag inser att så känner jag inte när jag spelar Gloomhaven. Men Gloomhaven är lite normaliserat dungeon crawler. Men att spela den här så känner jag ändå, nej men på en dungeon crawler skala så är det här en stark krälare. Vi skriver upp vad vi ger för betyg efter varje avsnitt, och mitt betyg kommer alltså vara en stark krälare.
Åsas kolumn är helt klart svårast att sortera i Excel.
Excel har inte den knappen. För min så kan man säga bara sortera efter summa. Åsa, vi får be någon skriva in ett här makro Excel plugin program som tar hand om din skala.
Den AI:n har inte ännu uppfunnits som kan sortera Åsas betyg.
Jag tycker ändå, jag har någon anledning trott att jag börjar tröttna på Dungeon Crawler. Spelar det här och tänker, nej men de har det lever fortfarande för
finns
mig.
Finns existensberättigande kvar.
Precis, tack Jens. Så att det här spelet får en stark krälare.
Ja, men det ska den väl kunna få.
Ja, har vi något mer vi vill tillägga?
Jag kan skriva under på Kalles kommentar om att om man vill testa något Clank-spel, starta med det här.
Ja. Om du sitter där i Clank-tankar.
Och med vad heter det, lovorden inför framtiden.
Ja, precis. Så säger vi tack för oss. Och det ni har lyssnat på idag var ju podden Efterspelet. Podden som spelas in direkt efter spelet. Och det har spelats in i samarbete med Dragon's Lair Stockholm och spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm i vanlig ordning. Efterspelet finner du där poddar finns och på Instagram. På Instagram heter vi Efterspelet podd. Podd med 2D.
Eftersom bilderna man lägger upp på Instagram är i 2D.
Ja, och med de orden så säger vi tack så mycket för idag. Så hörs vi igen nästa gång.
Det gör vi. Tack så mycket för idag.
Och vi är säkra på att vi inte vill diskutera slutresultatet i 7-8 minuter till.
Nej, ja, jag tror
vi
att...
kan göra det off mic.
Okej.
Jens, kan vi stänga av ljudet nu?
Ja, vi trycker på off här.